Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. I förra avsnittet med Eva Mörk så fick vi ju en otroligt bra sammanfattning kring hur energiförsörjning och förbrukningen fungerar. Ämnesomsättningen skulle man kanske kunna säga. Vi pratade om metabolhälsa och så vidare. Och hur allt det här fungerar i kroppen. Och därifrån är ju steget inte långt till dagens avsnitt. För återigen så kommer jag tillbaka till tankar kring mitt eget hälsopussel. När jag äntligen började förstå mig på klimakteriet så var jag nästan lite irriterad över att man skulle jobba med stressen. Alltså jag bara kände så här, jag orkar inte höra det här om stress. Det är liksom upp till mig hur mycket jag vill ha omkring mig och hur hög fart jag vill hålla. Det var liksom min grundinställning. Och jag var fast besluten i att kroppen inte skulle bestämma över mig utan att det var min hjärna. Och när jag nu ser tillbaka på mig själv till åren innan 50 och min klimakteriemedvetenhet så kan det sammanfattas lite som att jag var stolt över att kunna multitaska, ha aktiviteter inbokade hela tiden, springa långa sträckor och att jag såg mig själv lite som en sån där sak, eller liksom en person som fick saker ur händerna, en äkta doer. Och under den här perioden så reste jag också väldigt mycket i mitt jobb. Jag sov otroligt dåligt och kan inte direkt berömma min kosthållning. Och när kroppen började säga ifrån så gjorde den det på allvar. Och den ropade högre och högre. Och till slut så började jag ändå ta in att jag liksom inte hade något val än att jag var tvungen att sakta ner. Eller jag orkade faktiskt inte bara köra på. Och då var sömnen det som jag faktiskt egentligen först tog tag i och skapade goda rutiner kring. Och sen kom magen i fokus. Och så småningom så började jag faktiskt återställa diverse underskott och fokusera mer på det här med näringstät mat och blodsockret och förstå var mina gränser låg. Och det är svårt att plocka bort den där biten av sig själv som man tror att andra uppskattar och värdesätter. Den där duktiga flickan, den där snabbfotade klippan som jag inte längre trivdes i och som jag insåg gjorde mig ont och inte gott. Och gör man inte sig själv gott så kanske man inte kan göra andra gott heller. Ja, det är i alla fall en lång resa som fortfarande pågår. Och en sak som jag har accepterat är att de här tankarna som min hjärna levererar är sällan det som är bäst för mitt fysiska välmående. Och jag inser att om det fysiska fungerar så är det otroligt mycket lättare att få ner det här som är destruktivt som hjärnan försöker konstant sticka till mig. Och förra sommaren, det här var jag jättenervös för, men då åkte jag på ett yogaretreat. Och det här yogaretreatet leddes av dagens gäst, Ellen Engvall, som den trogna lyssnaren har hört i avsnitt 166 och 168. Och de här 5 dagarna i stillhet och kravlöshet med rutiner för yoga, mat, meditation, sömn och ensamhet öppnade ytterligare en liten dörr till mitt inre och min förståelse för hur hjärna, kropp och hjärta faktiskt kan samverka i bättre harmoni, till och med i mig, utan att jag blir en sämre människa. Och i det här avsnittet så ska vi ge dig som lyssnar ökad förståelse för hur vi fungerar och hur de här olika delarna som lymfa, vagusnerv, ryggrad, andning som vi så ofta talar om isolerat faktiskt samspelar och varför klimakteriet kan vara så omvälvande. Så välkommen att lyssna! Så varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden, Ellen Engvall.
Tack så mycket.
Vem är du, förutom att du är barnmorska i botten? Det är ju liksom din bas, kan man ju säga.
Barnmorska är min bas, och det är ju bara ett yrke, det är ju inte vem jag är egentligen.
Nej.
Men det är det jag har sysslat med, barnmorskeri, och idag så driver jag en yogaskola där jag utbildar i medicinsk yoga och kvinnohälsa, gravidyoga, hormonyoga och allt kring kost och livsstil, filosofi kring kvinnans varande, för kvinnor helt enkelt. Utbildningar för kvinnor att lära sig om sig själva.
Mm.
Och förutom det så älskar jag livet och är jättenyfiken på saker och vill lära mig nytt hela tiden. Och jag dansar och jag är i naturen, jag läser böcker. Jag tittar gärna på bra filmer och sådär.
Och du dansar tango dessutom.
Tango har jag dansat mycket, men just nu är det Lindy Hop som står på programmet.
Ja.
Det är lite mer fart och fläkt och lite mer klackarna i taket och roligt. Så att det håller jag på med just nu och det är jättekul.
Ja, vad spännande. Mm. Och du, det är ju härligt, Ellen, för du, trots att du utbildar andra så utbildar du dig själv hela tiden. Det är sånt beundrar jag, att man liksom går vidare på något sätt.
Jag tänker att det är en del av livet att fortsätta vara nyfiken och lära oss och självstudier. Det behöver vi ägna oss mycket åt, så att det är väl det där du är just nu. Och jag är där hela tiden också, för jag testar och lär mig genom att prova saker för att förstå det. Och sen så läser jag och det är ju lite blandat för att få till helheten.
Men är det inte konstigt att, nu kanske många lyssnar här och säger, åh gud vad hon har sovit hela livet. Men för mig är det lite så här konstigt att det kommer till mig nu, eller är det inte det?
Du tänker på att det kommer till det klimakteriet.
Ja, exakt.
Jag tror att det är ganska naturligt, för att när vi är i den fertila åldern så skaffar många barn och det är familj och fokus på barn och att allt ska funka och karriär och jobb, och det är ett väldigt pussel. Och det finns inte så mycket tid att tänka på sig själv. Sen brukar för de flesta kvinnor behovet komma efter 40. Det här att gud, jag behöver egen tid och varför känner jag mig så här? Och sen när vi kommer efter 50 så blir det ännu starkare. Och många kvinnor gör ju den resan du beskrev precis, att de tänker att nu ska jag köra på precis som jag har gjort alla tider och det ska funka som tidigare. Och jag har alltid kunnat göra det här och det ska jag fortsätta med. Men det är inte riktigt så. För livet förändras hela tiden, kroppen förändras, vi förändras med åldern i vårt sinne också. Vi behöver andra saker, och sen är det så att kroppen åldras och den behöver behandlas på ett lite annat sätt. Och särskilt under klimakteriet, för klimakteriet i sig är ju en jättestress för kroppen. Och jag tänkte på det i inledningen här, så pratade du om att du ville fortsätta göra saker och upprätthålla, liksom fylla ditt liv med det du har lust med. Och det är det folk tänker på som stress. Det här, hur mycket gör vi och hur mycket tid har vi, men stress är ju så mycket mer. Det är ju också relationer, hur vi lyckas med våra relationer. Det är vad vi äter, hur vi sover och hur mycket eller för lite vi tränar, ljus, mörker. Men också våra hormonförändringar. Så hela livet har vi kvinnor cykler. Och det, varje gång cykeln dippar eller går upp så blir det ett litet stresspåslag när vi får till. Men sen i klimakteriet, då ska ju hela kroppen nedreglera hormonsystemet. Och det är en jätteprocess för kroppen. Och då kan man ju titta på den här OTA-axeln, äggstockar, binjurar, sköldkörtel. De samverkar för att hålla balansen. Och när äggstockarna plötsligt börjar lägga ner sin verksamhet, och det börjar redan vid 40-årsåldern, eller 35 om vi ska vara petiga, Men 40, då brukar de flesta börja känna det. När den lägger ner sin verksamhet, då påverkar det binjurarna och sköldkörteln. Så binjurarna blir mer lättstressade och vi får sämre ämnesomsättning till exempel och blir tröttare. Så att det hänger ihop allting. Och bara den grejen att äggstockarna slutar fungera, det tippar oss. Och då måste vi hjälpa kroppen och anpassa oss efter det. Annars blir livet ganska jobbigt. Och där kommer vi in till den här personliga utvecklingen och ta hand om oss. Och att det just kommer i den åldern, för att behovet finns där. Gör vi inte den resan så brukar vi antingen gå in i väggen eller får vi någon sjukdom. Eller ja, det händer en massa saker i kroppen som gör att vi är tvungna att stanna upp och fundera på hur är det här nu egentligen.
Men det är inte klimakteriebesvären eller symptomen i sig?
Klimakteriesymptomen och besvären, det är ju någonting som ökar när vi stressar. Och har vi ett galet liv och inte anpassar oss, då får vi massor med klimakteriebesvär. Och det brukar ju inte många kvinnor tycka om att ha.
Nej, men för jag tänker lite så här att det finns två kategorier av klimakteriebesvär. De ena som är de här vasomotoriska som liksom handlar om vallningar och svettningar, som är någonting som egentligen inte riktigt går att påverka mer än att man kan liksom öka stressen på dem och ta ner stressen på dem. Men det är inte så här att man är en dålig människa bara för att man får det eller för att man är superstressad för att man får vallningar. Det kan ju vem som helst så att säga få. Medan många av de här andra symptomen som jag upplever i alla fall, hjärndimma, kanske ledvärk, alltså fler, nu ska jag inte rada upp 32 olika symptom här, men förstår du vad jag menar, att vissa kanske går att isolera till vissa saker och andra till andra saker, att, eller är jag ute och cyklar nu?
Jag tänker att det hänger ihop allting. Visst, vallningar kan ju alla få, men det är inte alla som har vallningar, och de flesta kan bli av med sina vallningar genom att ta bort kaffe, alkohol, socker till exempel, vila mer, återhämta sig, och då försvinner vallningarna, men så fort de lägger på mer stress så kommer de tillbaks. Men jag tänker att allting hänger ihop där, och de här andra symptomen du pratar om, ledvärk och magproblem och så, de hänger ihop med östrogenproblematiken som blir. För initialt så blir vi östrogendominanta och det påverkar hjärnan, vårt känslosystem, hippocampus, amygdala. Och det blir en oro och en stress. Kroppen uppfattar det så, eller hjärnan uppfattar det så. Och det ökar på vår känsla av stress och självkänsla och hela den här biten. Och det är också stressande att känna att man tappar självkänslan. Och det hänger ihop med östrogenet. Och sen efter ett tag så börjar det dippa och då händer det andra saker. Och det handlar mycket om tarmen, hur tarmen fungerar. Det påverkar också hur vi mår, serotonin till exempel som bildas i tarmen. Så det är en helhet, så man kan inte isolera saker och säga att då, här håller vi på med vallningar och där håller vi på med tarmen och lederna, utan allting en helhet så.
Jag tycker ändå att det är intressant att så mycket som 75-80% av alla kvinnor rapporterar att de upplever symptom som påverkar livskvaliteten negativt. Och hur kommer det sig då att så stor portion kvinnor faktiskt upplever det här? Är det stress?
Jag tror att det handlar mycket om det som vi började med att prata om, att oviljan att förändra livet, oviljan att möta den förändring vi går igenom i kroppen och bara vilja köra på och leva på som vanligt. Jag ska minsann inte göra någonting annorlunda, utan kroppen får finna sig i att jag vill göra det här och det här och det här. Jag tror att det, där har vi grunden, och sen tittar vi på samhället hur vi lever. Vi ger oss inte återhämtning. Vi är jättebra på att lassa på saker och tycker att det ska funka ändå, men vi tänker inte att ja, men nu har jag lassat på så här mycket i min tillvaro, då måste jag också ge mig så här mycket återhämtning. Jag brukar jämföra vår uppladdning med våra mobiler som vi är så petnoga med nu för tiden. Vi har ju halva livet i mobilerna och vi ser alltid till att de är laddade. Vi har alltid en laddsladd med oss eller en powerbank om det är så att vi vet att vi inte kommer till någon el någonstans. Men kroppen, den ska bara funka. Vi bryr oss överhuvudtaget inte om att vi är också ett elektriskt system och en fungerande enhet som behöver laddning, precis som en mobil. Så att vi behöver tänka lite grann på kroppen, inte kanske som en mobil, men att vi hela tiden behöver se till att vi får näring, energi. Och det får vi både genom bra mat, men också träning, lagom mycket, inte för mycket. Att vi ser till att vi får stunder där vi inte gör någonting. Att vi har liksom tomt i våran almanacka, där vi inte behöver känna att nu måste jag göra det här. Tänk de här dagarna när du kan vakna upp på morgonen och känna, alltså jag har ingenting planerat. Vad känner jag för att göra idag?
Då blir jag lite rastlös. Va? Har jag inget att göra idag?
Men det är en ovana, bara för att du är van att ha så mycket att göra. Så det är bra att träna på det här att inte ha någonting. Och kanske bara sitta på balkongen och äta frukost. Eller ta med dig ner till vattnet och sätta sig. Och ja, bara sitta där och inte lyssna på någonting. Inte läsa något, utan bara betrakta det som pågår. Och vara i sin andning och låta tankarna vandra. För då börjar också hjärnan sortera sig. Vi behöver ha den tiden där vi inte fyller på hela tiden. För det, då sorterar hjärnan sig.
Mm.
Och gör vi inte det, så får vi problem.
Du, Ellen, vi har ju pratat mycket om det här med lymfan och vagus och ryggrad och andning och så här, hur det hänger ihop. Och en sak som du pratar mycket om, det är ju yogan, eftersom det är där du har din, så att säga, bas. Och du pratar mycket om rörlighet i ryggen och i nacken och andningen och sådär, och liksom den här stressen som uppstår i klimakteriet och hur man kan stävja den. Berätta. Mm.
Ja, det är mitt favoritämne. Och vi börjar med andningen, så tycker jag det är grunden, det är vårt ankare. Vi behöver jobba med vårt andetag hela tiden. För det är det bästa och lättaste sättet att minska stressen direkt. Andningen är inte bara att vi tar ett andetag och får syresätt i kroppen, utan om vi andas djupt ner i bäckenbotten, fyller mage, bröstkorg, expanderar åt alla håll och kanter och så släpper taget och har en jämn andning, då händer massa bra saker. Bland annat så påverkar vi diafragman, och där passerar vagusnerven, så vi påverkar vagusnerven där. Och de djupa andetagen påverkar också lymfflödet i buken, så att vi får igång lymfflödet i kroppen. Och lymfflödet, som vi har pratat mycket om tidigare, det är beroende av att vi är i vårt lugn- och rosystem. För så fort vi har ett stresspåslag i kroppen, då funkar inte lymfflödet lika bra. Utan då blir det lite...
Du kan väl kort bara berätta vad lymfflödet är för den som har missat avsnitt 166.
Ja, just det. Lymfan, det är ju ett kärlsystem som löper parallellt med våra andra kärl. Det transporterar bort avfall, kan man säga. Gifter, bakterier, nedbrytningsprodukter, allting vi belastar kroppen med. Det sköter vårt immunförsvar, det har också med vätskebalansen att göra, lite med fettomsättningen, rensar kroppen på gifter.
Och det här kommer ju ut i form av via njurarna och sen ut i urinen i en väg. Men sen många av oss upplever i olika tider mer eller mindre att vi fylls upp med vätska, och då är det lymfsystemet som spökar.
Då är det lymfsystemet som spökar. Och man brukar märka det först nere i benen, fötterna och vaderna, så kan bli lite spända och svullna. Så det är viktigt att vi håller ordning på det. Och första steget är ju att minska stressen och få starta igång sitt lugn- och rosystem. Vi kommer hela tiden tillbaka till stressen som du har. Mm. Det är det handlar om.
Ja, men jag avbröt dig lite, för du var inne egentligen på andningen. Mm. Vad det sätter igång, och då var det bland annat att se till att lymfsystemet fungerar.
Just det, dels lymfpumpen i buken, men också att vi får ett påslag på vårt lugn- och rosystem. Att vi lugnar ner kroppen. Så det är två delar där. Så att andningen är ankaret. Och jag skickade dig en film med vilka andningsmuskler vi jobbar med. Och det är verkligen bäckenbotten som rör sig, diafragman, det är massa muskler mellan revbenen, det är ryggmuskler, det är halsmuskler, det är jättemånga olika muskler som är involverade, så vi får verkligen igång ett flöde, och därför behöver vi jobba med andetaget, det här djupa andetaget hela tiden, så att vi får igång alla de här musklerna också. När vi stressar så har vi andetaget väldigt högt upp, och då missar vi mycket av den här pumpande effekten som andetaget har, och den lugnande effekten. För när vi andas i bröstkorgen bara, så är vi uppe i vårt aktiva, när vi gasar på kroppen, det sympatiska nervsystemet. Så andningen är grunden. Och sen är yogan så, ja, den är så cool för att den gör så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag brukar i min undervisning utgå från ryggraden. I ryggraden så går ju alla nerver från centrala nervsystemet ut. Och det är ju kommunikationen till hela kroppen. Organ och muskler och allting som är i kroppen har ju nervkommunikation. Så nerverna går ut via eller mellan kotorna och kommunikationen mellan hjärnan och organen och så tillbaks igen. Och tänk dig då om du har spänningar i musklerna kring kotorna så att de inte kan röra sig ordentligt eller du har någon låsning på något sätt. Då minskar du nervkommunikationen så att det blir en störning där. Och då får du också en sämre kroppsfunktion. Så att hålla på och vrida, böja och greja med hela ryggraden, då håller vi den här kommunikationen bättre. Och inom yogan säger vi att din rörlighet i ryggraden visar egentligen din egentliga ålder.
Okay.
Så har du en stel ryggrad och är ung så har du ändå en ganska dåligt fungerande kropp. Så att det är bra att lägga mycket tid på att få sin rörlighet i ryggen. Så. Och de här vridningarna och böjningarna, de kramar ur fascian.
Och där
transporteras slaggprodukter och fetter och vätska och sådär ut till lymfan för att sen kunna lämna kroppen. Så att det är ett sätt att också jobba med lymflödet. Och lymfan har ju ingen egen pump utan den pumpas med hjälp av våra muskler. Så det är också viktigt att röra på musklerna för att hålla igång lymfpumpen. Och sen har vi vagusnerven igen. Den löper ut högst upp i skallbasen. Genom halsen, ner i bröstkorgen, via diafragman, ner i buken, ända ner till könsorganen. Och när vi rör oss, i yoga till exempel, så jobbar vi mycket med vridningar och böjningar och flexningar och så. Då påverkar vi diafragman, nacken, hela det här fästet här uppe så att vi inte är spända upp i nacken. Andetaget som rör på diafragman och alla muskler så att vi får ett bättre påslag i vi aktiverar vår vagusnerv, för när den är aktiv då får vi också påslag i vårt lugn- och ro-system. Den driver vårt lugn- och ro-system kan man säga. Det är en stor del av vårt lugn- och ro-system, det här parasympatiska. Och vagusnerven, det är en jättecool nerv för att den kallas för vandraren, det är vår längsta nerv. Och den samlar information från alla inre organ och skickar till hjärnan och så vice versa då, fram och tillbaks. Och den sköter de här andning och blodtryck och såna grundfunktioner och tarmarna, vad som händer där nere i matsmältning och så. Men man har också sett att det påverkar hur vi mår som människor. Så har vi bra påslag på vagusnerven, då blir vi snällare, vi får mer medkänsla, vi får en bättre interaktion oss emellan, så att det funkar socialt också i samspelet. Så att ha igång hela systemet med vagusnerven och lymfan och andetaget, alltså det får oss att må så mycket bättre, och det är inte så himla svårt.
Nej, men alltså det låter plättlätt, höll jag på att säga. Jag vill bara påminna om att avsnitt 280 talade vi mer om vagusnerven, och då hade vi Sofia Antonsson med, och då pratade vi väldigt mycket om magfunktion. Medan nu när jag lyssnar på dig så blir det så här att ja, men det viktigaste av allt är att andas och sitta och åla sig som en orm, tänker jag.
Åla sig och vrida sig och flexa och böja sig.
Ja, men mycket viktigare än att liksom springa en mil måste ju vara att liksom känna den här rörligheten. Att liksom känna att man kan vaja med vinden eller dansa. Eller, ja, men jag får sådana förnimmelser. Det är det jag målar upp framför mig nu.
Absolut. Det är jättebra att vi jobbar just med rörligheten och att det är lustfyllt också. För det ökar ju ännu mer på det här att det känns bra. Då får vi ännu mer påslag av både oxytocin, som också driver lugn- och ro-systemet. Men ibland kan man behöva springa för att få upp pulsen. Man behöver ju också belasta hjärt-kärlsystemet också.
Ja, okej, okay, fine. Du, jag vill komma tillbaka till det här med stress, eftersom vi ändå lever våra liv som vi gör. Och det blir ju då väldigt påtagligt kanske i klimakteriet att den negativa stressen påverkar oss mer än vad vi har känt av förut. Vad beror det på?
Det är bra att du säger den negativa stressen, för att stress behöver vi ha för att överleva. Skulle inte kroppen kunna aktivera stresssystemet så skulle vi inte överleva. För det handlar om att vi ökar beredskapen i kroppen för att kunna klara av en mer pressad situation. När äggstockarna lägger ner så påverkar det binjurarna och sköldkörteln. Vi blir känsligare för att det blir en obalans i den här OTA-axeln. De ska samverka, och när äggstockarna inte funkar längre och lägger ner sin verksamhet, då blir det en direkt påverkan på binjurarna. Och det här att hormonerna svajar i början på klimakteriet, de åker upp och ner, och hjärnan försöker få igång en ägglossning. Nej, men det går inte. Då skickar vi ut ännu mer hormoner, och så det blir kaos i hormonsystemet. Det gör att det blir en väldig stress. Och vi blir känsligare i och med att det händer liksom ingenting med ägglossningen, och då jobbar kroppen för att försöka få den.
Men successivt genom klimakteriet så borde ju den stressen helt försvinna.
Ja, men då sjunker östrogennivån. Och östrogen är ett sånt där roligt hormon, höll jag på att säga. Men och om vi har för mycket östrogen som vi får när ägglossningen slutar, och det gör den efter, inte helt efter 40, men den börjar avta då. Man kan ha cykler med ägglossning och cykler utan ägglossning, och man kan ändå ha en regelbunden mens. Men så fort vi inte har ägglossning, då får vi inget progesteron, för det kommer efter ägglossningen. Och då blir vi, vad kan man säga, vi får inte mer östrogen, men det blir en obalans, för vi har inget progesteron som är där och balanserar upp det, och då får vi en sån här relativ östrogendominans. Och det ställer till det för oss, och vi blir inflammerade. För vi får inflammation av att ha för mycket östrogen. Och vi blir också mer inflammationsbenägna när vi har för lite. Så att kroppen kommer i en sån här lite mer inflammationssituation. Och den behöver vi jobba med. Det är därför det också är populärt med antiinflammatorisk mat och livsstil och så. För att vi har så mycket som skapar inflammation. Inte bara det här med klimakteriet, utan också hur vi äter och hur vi lever. Och stressen ger i sig inflammation.
Så inflammationen är en del av det vi skulle kalla för påverkan från negativ stress då?
Alltså negativ stress, jag tycker det är svårt att säga så, för stressen finns ju där för att hjälpa oss.
Mm.
Det negativa blir ju när vi inte tar hand om den.
Mm.
Vi måste återhämta oss. Vi måste ge oss tid till att pussla ihop, låta hjärnan sortera sig och maten smälta. Och att inte ge kroppen mat som den blir stressad av, utan äta bra saker och inte för ofta. Och det är populärt också med det här med matfönster och så. Det är bra att hålla på med det och inte äta mellan måltiderna. Och vara ute mycket i naturen och ha bra relationer och också ge oss egen tid. Vi behöver mer egen tid i klimakteriet för att förstå oss själva. Vad är det som händer och vad är det jag behöver egentligen? Och vad är det som inte funkar längre här? Jag har gjort så här i 20 år nu och så plötsligt så bara kroppen blir jättestressad av det. Och varför blir det där? Det måste vi ta reda på. Istället för att säga, ge mig lite tabletter eller lite östrogen så att jag kan fortsätta med det här som kroppen protesterar emot. Det är helt galet, eller hur?
Mm.
För det är inte fel att ta östrogen, absolut inte. Men det är inte lösningen. Utan oavsett om vi väljer att ta östrogen eller inte så måste vi alltid ta hand om stressen. Ta hand om kosten, ta hand om vår livsstil och hur vi behandlar oss själva. Hur vi lever våra liv. Det kan man inte hoppa över. Men många ser ju östrogenet som en lösning på att okej, nu har jag besvär, nu tar jag det så kan jag fortsätta som förut. Så det funkar Nej. Inte. Ja, det är många som mår jättebra av östrogen och det förebygger ju också till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Det finns ju många fördelar med att ta det.
Men det är inte lösningen att liksom fortsätta med den här överkörningsprocessen.
Nej.
Nej, jag vill också bara komma tillbaka till det här med stressen. För du pratar ju väldigt mycket om att det är ju det här med blodtryck och vätskepåsamling och blodsockret höjs. Och så kommer vi tillbaka till hela det metabola syndromet.
Mm.
Och liksom risker där i.
Mm. Det är så här, när vi stressar så jobbar binjurarna för att öka aktiviteten. Och det gör den till exempel genom att vi behöver mer kraft för att orka med. Då höjer den blodsockret. Och då måste vi utsöndra mer insulin. Fortsätter vi med det här att inte hinner återhämta oss, då har vi ständigt ett stresspåslag. Och ständigt högre insulinnivåer. Och kroppen måste jobba, eller bukspottkörteln måste producera mer och mer. Och det funkar inte längre. Då får vi det som kallas insulinresistens. Det är början till metabola syndromet. Det är ju ett samlingsnamn kan man säga för vissa symptom som man ska ha. Då. Bukfett man får man till exempel. Man ska ha högt blodtryck. Man ska ha insulinresistens. Det är vissa saker så. Då kallar man det för metabola syndromet. Det är så här vi skaffar oss diabetes typ 2. Det är så vi skaffar oss högt blodtryck. Hjärt-kärlsjukdomar. Det är liksom början till det. När vi stressar och insulinet höjs och vi inte tar hand om de symptomen. Du hade en till fråga kring det.
Ja, nej, men det var mer då liksom vad konsekvenserna blir. Och vart jag ville egentligen komma var det här med inflammationen. För att då tänker jag så här, men har vi inte alla inflammation på ett eller annat sätt? Och nu snackar vi ju inte om att vi har bakterier för att vi har en läkning som pågår i kroppen.
Inflammation får vi ju. Till exempel när vi skadar oss eller är sjuka, det är kroppens försvar. Men vi får det också när vi äter fel, när vi stressar. Det skapar också inflammation. Det är så mycket som kan skapa inflammation. Det är inte bara sjukdomar.
Nej, utan det är den här låggradiga, ständigt molande inflammationen.
Det blir låggradig och kronisk för att vi ständigt går med stresspåslag. Och då hinner kroppen inte återhämta sig och ta hand om inflammationen. Det måste ju, alltså när vi får en inflammation, då måste kroppen mobilisera krafter för att ta hand om inflammationen. Men om vi hela tiden bombarderar kroppen med kaffe, alkohol, socker, stress, då ökar inflammationen och kroppen hinner inte reparera det. Och då ligger den och pyr hela tiden. Och den kroniska inflammationen, det är grund till alla våra vällevnadssjukdomar.
Så nu är vi tillbaka till det metabola syndromet igen?
Ja. Och då, men det är också grunden till cancer, allergier till exempel som ofta ökar när vi blir äldre. Alla hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimer. Ja, det är så vi skaffar oss det. Mm. Inte bara, men det är liksom...
Ja, men så det blir ju inget härligt det här nu, liksom. Det du säger. Så att, vad ska vi göra?
Ja, och sluta stressa.
Nej. Ut i skogen och lägger.
Nej, men jag tycker egentligen att det är ganska enkelt. För jag kan ju se det på mina utbildningar när de går hos mig där ett halvår och får yoga varje dag och titta på kosten och livsstilen och ta hand om sig själva. Det händer ju massa saker. Men det är ganska svårt att bryta vanor. Men lyckas vi med det så är det egentligen inte så mycket vi behöver göra. Vi kanske behöver ge oss själva en timme varje dag att reflektera, meditera, yoga eller vad vi nu gillar. Eller gå ut i skogen en timme. Gör oss någonting som gör att vi kan återhämta oss och få vara i oss själva och hinna känna oss själva. Känna det här med hjärtat. Vad är det hjärtat säger egentligen? För där har vi vår intelligens. Vad det kroppen behöver. Och sen ägna lite tid åt att fundera på vad behöver min kropp för typ av mat. För det är ju, man kan ju inte läsa en bok och tänka sådär, ja det där verkar ju bra, så ska jag äta. Eller följa alla miljoner råd som finns av olika variationer på...
Som ofta kommer olika varje dag liksom.
Ja, och det finns en mängd olika. En del säger att man bara ska äta kött, en del säger att man bara ska äta grönsaker, en del säger att man ska äta på olika sätt, men... Jag tänker att många råd är bra, men det kanske inte passar den egna kroppen, utan måste själv fundera på och känna efter, vad händer när jag äter? Mår kroppen bra av det? Svullnar jag efter jag äter? Blir jag trött eller blir jag pigg? Får jag energi av maten? Vi behöver gå igenom det och så behöver vi testa fram hur kan jag träna för att inte bli tröttare. Inte belasta kroppen så jag får mer ont till exempel. Och hjälpa kroppen att hitta ett fungerande sätt. Och det är inte sagt att okej, nu hittar jag att så här ska jag äta nu, så här ska jag träna nu, så här ska jag leva. Och sen fortsätter jag med det tills jag dör. Utan det här är ju en levande process. Så till exempel på vintern kanske vi gör på ett sätt, på våren ett annat, på sommaren ett annat. Så vi behöver lära oss att följa kroppens skiftningar. Mm. Vi förändras ju hela tiden.
Jag tycker också att det är spännande när man gör såna här förändringar att det kan initialt kännas som att kroppen kämpar emot. Mm. Eller egentligen så kanske hjärnan som kämpar emot för att det liksom känns lite jobbigt, det känns motigt.
Motståndet brukar vi prata väldigt, väldigt mycket om för att det är det som saboterar för oss. Och jag brukar säga att motståndet är vår bästa vän. För det är motståndet du lär dig om dig själv. Ja. Så att när det kommer motstånd så ska man kliva ur känslan för att det är en känsla bara.
Tanken, hjärnan som talar.
Ja, och så ska vi titta på den. Okej, jag har ett motstånd. Det var intressant. Vad betyder det? Vad står det för egentligen? Så kan man betrakta det istället för att känna att åh, jag får inte det här. Och så kommer man in i sin den här
barnets
stackars mig och jag vill. Och den här inre kampen. Så att kliva ur sig själv, titta på motståndet och så börja lära sig om sig själv. För att det är motståndet du hittar dina nycklar. Jag är jättebra med motstånd.
Du har ju gjort en fin liten film som vi också har lagt upp nu en länk till från klimakteriepodden.se som går till din YouTube-kanal. Kan du inte beskriva det här? För när vi andas korrekt och använder alla de här musklerna så hjälper vi ju kroppen att återställa balansen som vi hamnade i det vi pratade om initialt. För jag tänker att man blir nyfiken nu på att försöka skapa förutsättningar för att man ska kunna ta sig an de här grejerna som faktiskt är motstånd.
Ja, för att möta sina motstånd så brukar man behöva göra en lite mer aktiv träning och kanske träna mer varje dag så. Och också ge sig själv den här egna tiden där man börjar hinna reflektera. Det är ju det vi behöver.
Det är den här timmen du pratar om då kanske.
Ja, men också ha en rutin på att göra bra saker för sig själv. Det är när vi har en rutin som vi säger, nu ska jag göra det här varje dag för att jag vet att det här är, jag behöver andas 10 minuter varje dag, jag behöver gå ut 20 minuter, jag behöver den här maten för att jag ska må bra. Och de flesta brukar tycka att en vecka går bra, 2 veckor går ganska bra, 3:e veckan så kommer motståndet. Eller det kanske kommer ännu tidigare. Så att det krävs en rutin och en vilja att förändra för att vi ska möta motståndet. Ja, jo, men om man ska hjälpa sig själv vidare, då kan man till exempel titta på den här filmen jag spelar in. Den är bara 13 minuter lång. Ta fram den här lilla filmsnutten och sätta på den. Och så gör man de här övningarna varje dag. Man committar sig till att göra det här. Och så ser man hur många dagar tar det innan jag vaknar och tänker så här. Jag har ingen lust att göra det här. Det är då det börjar hända saker. För om du då ändå gör de här övningarna. Och så betraktar du vad är det som finns i mitt motstånd. Det är det som kommer ta dig vidare när du lär dig om dig själv. Så att du tänker så här, ja, jag gör det här nu en månad oavsett om jag vill eller inte. Då kommer det hända så mycket.
Men då kommer jag ju säga att jag har inte tid, idag hinner jag inte. Da-da-da-da-da.
Det är just det du behöver titta på. För alla har 10-12 minuter att ägna åt sig själv på morgonen. Så att det är där det börjar, för att de svaren ger du dig själv, eller de ursäkterna kan vi kalla dem för, de ger du dig själv i andra situationer också. Det som händer när vi gör en sån här, ett sånt här åtagande, det är att vi får syn på våra ursäkter för det vi håller på med i livet, för de kommer tillbaka hela tiden i andra situationer. Och när vi lär oss att inte lyssna på de där ursäkterna, och faktiskt gör det vi har åtagit oss, det är då vi kan också förändra kost och vår livsstil, vår arbetssituation, vår tränings, hur vi tränar. Och då är det lättare att ha den uthålligheten att stå emot sina egna, ja, det här vi säger till oss själva, att jag hinner inte, jag kan inte, jag vill inte, jag går hellre och fikar och vad det nu handlar om.
Men för det gäller ju då att man förstår vad det är som är bra för en. För om man ska skaffa en ny rutin som man då förutsätter sig, vare sig det är din film på 13 minuter eller att man ska promenera 20 minuter på morgonen eller vad det nu kan vara för någonting, så gäller det ju att man inte använder det här andra invanda som egentligen är dåligt för en som ursäkt för att man inte hinner göra det som är bra. Och det här tycker jag, det är så otroligt motsägelsefullt. Varför är vi så konstiga?
Ja, men det är hjärnan. Hjärnan är så van att göra på ett visst sätt.
Ja.
Så att det är hjärnan vi har att jobba emot och för. För att vi har ju starka nervbanor som är vana att göra på ett sätt. Det är där impulserna löper och vi måste skapa nya nervbanor och nya banor.
Mm.
Men att göra bra saker, den lilla filmen, det är bra saker. Det handlar om att ta några djupa andetag, röra lite på kroppen, få igång lymfflödet, stimulera vagusnerven för att ge kroppen en bra start och att få igång de systemen vi behöver få igång på morgonen.
Mm.
Så att vi inte bara rusar ur sängen och sätter full fart in i det som blir för mycket på en gång.
Jag hörde nyligen ett föredrag som handlade om hjärtats roll.
Mm.
Och hur man skulle andas för att låta hjärtat komma i fokus istället för hjärnan. Vad tänker du om det? Du har redan nämnt hjärtat.
Ja, precis. Jo, men jag tycker att det är jättespännande. Jag har hållit på mycket med sån här heart math eller HRV. Och där andas vi genom hjärtat. Och när vi lägger fokus ner i hjärtat och tänker att vi andas in i hjärtat och ut genom hjärtat, då händer bra saker. Dels så får vi snabbare påslag på vårt lugn- och ro-system. Men vi får också minskade tankar. Jag använder den tekniken ibland i yogaklasser och den kommentaren som många säger, det är just att det blir tyst upp i huvudet. Och hjärtat, det är vårt starkaste energifält i kroppen. Jag tror att det är mätbart, som de har lyckats mäta hittills, 4 meter utanför kroppen. Och när vi har mycket fokus i hjärtat och andas genom hjärtat och fokuserar ner i hjärtat, då ökar styrkan i det här fältet. Och det är ett bra fält som andra människor känner, ett positivt fält. Som gör att vi mår bra, att vi känner vad är rätt för oss. För hjärtat talar hela tiden till oss, vad är det som är rätt. Hjärtats intelligens till exempel, det pratar vi mycket om. Lyssna på ditt hjärta, vad säger hjärtat, kärleken sitter i hjärtat. Jag tror att forskningen till och med har mätt att en impuls uppstår först i hjärtat och sen talar den om för hjärnan vad det är som gäller. Och det tar bara millisekunder innan informationen åt hjärnan och vi tror att det är det vi har tänkt fram. Så att den här första känslan vi har ibland i vissa situationer, det är den som oftast är rätt. Sen har vi ju våra erfarenheter som gör att då börjar hjärnan diskutera med oss. Ja, men inte kan det stämma, inte ska väl bli, eller så sätter det här som jag brukar kalla apeberget igång där uppe och tjattra. Så att att vara i hjärtat och vara närvarande och jobba med den typen av närvaroövningar, det är jättebra, för att då slutar apberget tjattra och då får vi en bättre vägledning från oss själva.
Vi ska runda av det här, Ellen, men det har blivit så populärt att prata också om det här med medveten andning, och vi hade ju Anders Olsson med för ett tag sedan. Han är ju en högljudd förespråkare för det här med att sova med tejpad mun och för att man ska tvingas andas med näsan.
Mm.
För liksom, och du har sagt tidigare vid något klokt tillfälle att munnen äter man med och näsan andas.
Ja, precis. Att andas med munnen är som att äta med näsan, var en andningsfigur som sa.
Ja, nej, men jag tror att det här med tejpad mun har ju börjat liksom få lite genomslag nu. Kan du inte bara jättekort berätta, vad är det som händer när man andas med näsan istället för munnen?
Ja, vi har ju näsan och våra näsmuskler som är ett väldigt raffinerat system. Dels så renar ju näsan andningsluften, den fuktar den och den värmer den. Och de här näsmusklerna gör att luften strömmar in i ett jämnt flöde, så att det inte blir en turbulens när det åker ner i lungorna, utan det blir ett jämnt fint flöde ner och når långt ner i lungorna också. Samtidigt som vi andas med näsan så får vi med oss kvävemonoxid från bihålorna. Det får vi inte om vi andas med munnen, utan kvävemonoxiden förs med näsandningen ner i lungorna. Och den är kärlvidgande och ökar syreupptaget. Och kvävemonoxid är med i många olika processer i kroppen. Men det ger också en bättre avslappning i kroppen. Så att det är viktigt att andas med näsan. Och de som ligger och munandas, de får en kall, ofiltrerad, turbulent luft som retar slemhinnorna så att de svullnar. Det kan bli inflammation och man blir täppt i näsan och slemmig och sådär. Så att det gör att det ökar återigen stressen i kroppen. Mm. Och vi får ingen kvävemonoxid.
Och det här med att andas med näsan, är det något som man ska träna på eller vara medveten om även dagtid?
Alltid.
Mm.
Vi ska inte hålla på att andas genom munnen.
Nej, möjligen om man är väldigt andfådd så kanske man måste hjälpa till, eller?
Nej, utan då är det bästa att andas in genom näsan. Då kanske man vill andas ut genom munnen. Det förespråkar inte Anders Olsson, men det är ett sätt att göra sig av med värme, att pusta ut genom munnen. Det tycker jag känns okej. Okay. Det lär man ju också som barnmorska. Profylaxandningen, att man sitter och andas in genom näsan och ut genom munnen, så att man tömmer ut lite värme, men annars in alltid med näsan.
Mm. Okay. Mm. Du, Ellen, vi har ju pratat nu om lymfan, vi har pratat om hjärtat, vi har pratat om andningen, vi har pratat om vikten av rörelsen, vi har pratat om vagusnerven, vi har pratat om det centrala nervsystemet, vi har pratat om OAT-axeln. Liksom summan av kardemumma här, om du skulle bara berätta för någon på en minut vad hon kan göra för att liksom det här systemet ska fungera så optimalt som möjligt för att minska stress och öka återhämtningen och därmed välbefinnandet, hormonbalans, hela alltet.
På en minut, jag skulle säga så här: börja med att träna djupandning varje dag. Gå ut i naturen en liten stund. Gör mjuka rörelser och mjuka upp ryggen varje dag. Sidoböjar, flexa ryggen fram och tillbaks, vrid på ryggen så att du får med alla, även huvudet. Och se till att du ger din kropp bra näring. Och umgås med människor som får dig att må bra.
Mm. Okej. Okay. Vi har ju gjort flera avsnitt tidigare. Jag missade här i början att säga att 139 har vi också gjort, Ellen. Så det är 139, 166 och 168. Och just lymfsystemet i 168 är extra intressant. Yogan i 139 tycker jag också du ska ta till dig. Den här filmen som Ellen har pratat om nu hittar du som sagt en länk till på klimakteriepodden.se, och där kan man också komma i kontakt med Ellen om man inte vill komma ihåg att hormonyoga.org finns på både Instagram och Facebook, och där hittar du det genom Ellen Engvall. Och vi har också talat om blodsocker och insulin i flera avsnitt, och nu senast i 284 med Eva Mörk. Och lyssna gärna också på avsnitten som handlar om förklimakteriet nu, apropå det här med östrogendominans med Hilde Löfqvist och även Naomi Flamhoffs. Och missa inte heller Anders Lönedal. Vi pratade om hjärnans reningssystem som liksom också hänger med i lymfsystemet, fast vi brukar kalla det för glymfan eller glymfsystemet. Det var avsnitt 223. Oh, Ellen, alltså, vi kan ju sitta här och babbla hela dagen, eller hur?
Ja.
För att det är liksom, apropå det här med att omge sig med människor som ger sköna vibrationer eller bra stämning, där man känner att hjärtat är i rummet.
Mm.
Men ja, vad ska vi avsluta med nu?
Jag kanske önskar alla en riktigt härlig sommar och njuta av naturen och alla blommor. När vi luktar på blommor så minskar stressen också. Och när vi lyssnar på fåglarna så öppnar vi vårt hjärta och lugnar oss. Och verkligen ägna den här sommaren åt att andas och ta hand om oss och göra bra saker. Och inte belöna oss med dåliga saker. Vi ska belöna oss med bra saker. Eller hur?
Mm, bra. Mm. Okej. Okay. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag, Ellen Engvall.
Tack för att jag fick vara med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.